Sidan 199. Utblick. Mörka och ljusa ytor. Alla föremål sänder ut strålningsenergi. Vid normala temperaturer har strålningen låg frekvens som vi inte märker. Vid högre frekvenser märker vi strålningen som värme i huden. Exempel på detta är att du inte märker värmen från en kamrat på lite avstånd, men att du tydligt märker värmen från en eldstad, en lampa eller från solen. Alla föremål absorberar, tar upp, strålningsenergi. Mörka föremål absorberar strålningsenergi bättre än ljusa föremål. Om absorptionsförmågan är bättre än strålningsförmågan ökar föremålets temperatur. Är absorptionsförmågan sämre än strålningsförmågan minskar temperaturen. En nyasfalterad gångbana som ju nästan är helt svart är mycket varmare än omgivningen en varm dag, men när kvällen kommer kyls gångbanan fortare än omgivningen. Övre bildtext. En mycket het sommardag går det att steka ägg på asfalten. Nedre dubbelbildtext. En tumregel för att klä sig i olika temperaturer. Kallt ute, mörka kläder, många isolerande lager. Varmt ute, ljusa kläder, få isolerande lager. Sidan 200. Solstrålningen skapar vädret. Ena dagen regnar det, nästa dag är det strålande solsken, sen blir det blåsigt några dagar. Väder kallar vi alla de fenomen som är kopplade till atmosfärens, luftlagrets, olika rörelser. Rörelserna beror på solstrålningen som värmer upp jordklotet. Men uppvärmningen sker inte likformigt. Under sommaren värms landytan på norra halvklotet mer än landytan på södra halvklotet. Land värms också lättare än hav. Vi får havsströmmar och vindar. Fuktiga vindar kan bilda moln och molnen driver iväg och släpper så småningom sitt innehåll som regn, snö eller hagel. Man kan alltså säga att väder är en kombination av lufttryck, temperatur, luftfuktighet, densitet, molnighet, nederbörd och vind. Faktorer som alla samverkar på olika sätt. Landskapet inverkar också på vädret. Höga berg kan ge en speciell vädertyp och slättlandet och kusterna en annan. Hur blir vädret? Uppgifter om vädret samlas bland annat in via observationsstationer på marken, via flygplan och fartyg och via satelliter. De uppgifter som samlas in kan exempelvis gälla temperatur, lufttryck, vindriktning, vindhastighet och molnhöjd. Rymdtekniken ger oss god hjälp att förutsäga vädret. Bilden visar Europa sett från en satellit i synkronbanan på 36 000 km höjd. Genom att fotografera genom olika filter kan man få fram detaljer man är speciellt intresserad av. Bildtext. Europa fotograferat från en satellit i synkronbanan på 36 000 km höjd. Den blåvita tonen anger höga och kalla moln. Vit färg visar medelhöga moln eller nysnö. Gult står för låga moln eller is. Sidan 201. Med hjälp av de insamlade observationerna ritar man väderkartor. Sådana finns i de flesta dags- och kvällstidningar. De färgade fyrkanterna under bilden visar temperaturen i grader och till vänster förklaras några av symbolerna. Tycker du att meteorologernas prognoser stämmer dåligt? De väderkartor som visas på till exempel TV är bilder som sammanfattar vädret för ganska stora områden. Därför tycker man ofta att meteorologens förutsägelse är fel när man jämför med det verkliga vädret på den ort där man befinner sig. Det är dessutom mycket svårt att förutse vädret många dagar i förväg. Bildtext. Väderkarta från en dagstidning med några av symbolerna. De heldragna linjerna visar lika stort lufttryck. Kall luftström, varm luftström, kallfront, varmfront, nederbördsområde, skurar, duggregn, åska. Luftmassor, fronter, högtryck och lågtryck. Luftmassan som omger jorden har olika karaktär beroende på var den finns. En luftmassa som finns över vattnet i tropiskt klimat skiljer sig från den som finns över land vid den kalla Nordpolen. Den luftmassa som finns över Europa ger i allmänhet mycket kallt och torrt väder under vintern och en behaglig värme sommartid. Om två luftmassor med olika temperatur möts blandas de inte med varandra med detsamma, utan det bildas till en början en ganska skarp gräns mellan dem. Om lufthavet var alldeles stilla skulle den varma luftmassan lägga sig ovanpå den kalla, precis som olja på vatten. Men vindarna gör att gränsytan mellan varmluft och kallluft alltid lutar mer eller mindre och dessutom flyttar sig över jordytan. Gränsen mellan två luftmassor kallas front. Sidan 202. Om varm luft tränger undan kall luft har vi en varmfront. När varm luft tränger undan kall luft glider den lättare varmluften upp över den tyngre kallluften. Den varma luften kyls av. Vattenångan kondenserar till moln. Molnen som bildas ger nederbörd. Nederbördsområdet kan vara mycket stort, ända upp till 500 km långt. Fronten rör sig vanligen med hastigheter mellan 30 och 50 km per timme. Fronten kallas kallfront om det är kall luft som tränger undan varm luft. Vid en kallfront tränger tung kall luft in under varmluften som lyfts uppåt ganska kraftigt. Varmluften kyls av och det bildas moln. Molnen ger häftiga skurar och åska. Vinden blir i regel byig och riktningen växlar. En kallfront rör sig snabbare än en varmfront. Dess hastighet är ofta 50 till 75 km per timme. Övre bildtext. En varmfront kan vara 200 till 500 km lång. Den rör sig med hastigheten 30 till 50 km per timme. I bilden finns också namnen på några låga, medelhöga och höga moln. Varm luftmassa. Varmfront. Svagt lyft. Nimbostratus. Stratus. Altostratus. Cirrus. Kall luftmassa. Nedre bildtext. En kallfront är cirka 100 km lång. Den rör sig med hastigheten 50-75 km per timme. Cumulonimbusmoln ger ofta regn och åska. Kall luftmassa. Kall luft. Kallfront. Varma markvindar. Varm luft lyfts kraftigt. Varm luftmassa. Cumulonimbus. Cirrus. Sidan 203. Värmen från solen skapar högtryck och lågtryck. När luften strömmar från ett högtryck till ett lågtryck för att utjämna tryckskillnaden uppstår det vindar. Lufttrycket mäts i enheten hektopascal, HPA. I vårt land varierar lufttrycket från 950 hektopascal i djupa lågtryck till 1050 hektopascal i kraftiga högtryck. Normalt lufttryck är 1013 hektopascal. Man ser ofta enheten millibar, m-bar, istället för hektopascal. Normalt lufttryck 1013 hektopascal är lika med 1013 millibar. Luften blåser in mot ett lågtryck och ut från ett högtryck. Pilarna anger vindriktningen. Att vinden böjer av beror på jordens rotation. De heldragna linjerna kallas isobarer. De är linjer som binder samman platser med samma lufttryck. Övre bildtext. Så här bildas lågtryck och högtryck. Sett uppifrån blåser vindarna ut från ett högtryck och i höger varv på norra halvklotet. Vindarna blåser in mot ett lågtryck och i vänster varv. 1. Solen värmer två markområden på långt avstånd från varandra. Värmen från marken sprids till luften ovanför. 2. Den lätta varma luften stiger uppåt. Lufttrycket vid markytan sjunker. Det bildas ett lågtryck. 3. Varmluften kyls av efterhand som den möter kallare luftlager. 4. Luften får nu så hög densitet att den sjunker mot marken igen. Lufttrycket vid markytan ökar, det har bildats ett högtryck. 5. Tryckskillnaderna vill utjämnas. Från högtrycket strömmar luft till lågtrycket och det uppstår en vind vid markytan. Sjöbris och landbris. En varm sommardag värms marken upp snabbare än havet. Luften över land stiger uppåt och ersätts av luft från havet. Vinden blåser från hav mot land. Vi får sjöbris, havsbris. På natten händer det motsatta. Marken kyls av snabbare än havet och luften strömmar åt andra hållet. Vi får landbris. Nedre dubbelbildtext. Sjöbris, landbris. Sidan 204. Moln och nederbörd. Luften i atmosfären är nästan aldrig helt torr. Den innehåller vattenånga som är en osynlig gas. Den vita rök som kommer ur en kastrull med kokande vatten är inte vattenånga utan består av mycket små vattendroppar. Den är ett moln, kondenserad vattenånga. Luft kan bara innehålla en viss mängd vattenånga. Hur mycket beror på luftens temperatur? Ju varmare luften är, desto mer vattenånga kan den ta emot innan den blir mättad. Anta att du har en glaskolv som innehåller torr luft. Sätt till en droppe vatten. Efter en stund har droppen försvunnit. Den har avdunstat och blivit osynlig vattenånga. Sätter man till fler droppar vatten så avdunstar de en efter en, men till slut är det stopp. Vattendroppen blir kvar på botten. Luften kan inte ta emot mer vattenånga. Den är mättad. Om kolven med mättad luft kyls bildas vattendroppar på insidan. Vattenångan i luften kondenserar på kolvens kalla väggar. Moln bildas genom kondensation. Om en varm luftmassa kyls av kondenserar vattenångan på små partiklar som finns i luften, till exempel föroreningar från förbränning. Det bildas då små vattendroppar som tillsammans blir ett synligt moln. Om vattendropparna blir så stora att de inte kan hålla sig svävande faller de ner som regn. Ibland kyls luften så kraftigt att vattenångan övergår till iskristaller som bildar flingor. Nederbörden kommer då i form av snö. Hagel bildas när fallande regndroppar lyfts upp av kraftiga uppåtgående luftströmmar. I de övre kalla luftlagren fryser dropparna till is. Resan upp och ner i molnet kan ske flera gånger och när de frusna dropparna blir tillräckligt tunga faller de till marken. Dimma uppstår när luften närmast markytan kyls så att vattenångan i den kondenserar. Under tidiga sommarmorgnar kan det vara blött ute trots att det inte har regnat. Det är dagg som bildats. Under natten har luftens vattenånga kylts av och bildat små vattendroppar. Övre bildtext. Den sista vattendroppen försvinner inte, luften är mättad med vattenånga. Nedre bildtext. Morgondagens vattendroppar får spindelnätet att synas tydligare. Sidan 205. Åskväder, blixt och dunder. Åskväder är vanliga i Sverige under sommaren. Åska börjar med att fuktig, varm luft stiger uppåt, kyls av och kondenserar till ett åskmoln som kan sträcka sig 7-15 km över markytan. Molnet blir laddat genom att vattendropparna kolliderar med varandra. Det vanligaste är att molnet blir positivt laddat i sin övre del och negativt i sin undre. Så småningom blir laddningen så stor att det sker en urladdning. Spänningsskillnaden mellan moln och mark kan bli flera miljoner volt. När urladdningen sker går det en blixt mellan molnet och marken. Strömmen i blixten kan vara många tusen ampere. Den stora strömmen hettar upp luften i blixtkanalen till kanske 30 000 grader Celsius. Luften blir så varm att den glöder. Blixtkanalen utvidgas kraftigt under en bråkdel av en sekund och det hörs en mycket kraftig knall om man är i närheten. I åskmolnet på längre avstånd övergår knallen till ett muller genom att ljudet reflekteras mot olika föremål innan det når örat. Man kan räkna ut hur långt borta åskan är på ett ungefär genom att mäta tiden mellan det att man ser blixten och till man hör knallen. Ljuset från blixten färdas med 300 miljoner meter per sekund och du ser blixten i samma stund som den uppstår. Ljudet färdas betydligt långsammare med sina 340 meter per sekund. Om tidsskillnaden mellan blixten och åskknallen är 4 sekunder är avståndet till åskovädret 4 sekunder gånger 340 meter per sekund är lika med 1360 meter. Övre bildtext. Åskmoln kan nå 7-15 kilometers höjd. Nederdelen består av vatten och överdelen som ser ut som ett städ av is. Molnet ger ofta oväder i form av hagel, snö eller regn. Nedre bildtext. Laddningsskillnaden mellan molnet och marken utlöser blixten. Sidan 206. Skydda dig mot åskan. Ett åskväder kan vara mycket vackert att se på, men det kan också vara farligt. I Sverige dödas ungefär en person vartannat år av blixtnedslag. Dessutom startar blixtnedslag ett antal bränder. Man kan skydda sig mot blixten genom att sätta upp åskledare. En åskledare består av en antenn och en grov koppartråd som spänns upp på taket. Tråden går sedan vidare till en kopparplåt som är nedgrävd i marken. Blixten väljer gärna det högsta föremålet på platsen att slå ner i detta fall antennen, och den leds sedan till jord. När åskan går, stå inte under ett ensamt träd, stå inte på ett öppet fält, var inte ute på sjön i en liten båt, gå inte i närheten av ledande föremål, till exempel metallstaket eller ledningar. Bildtext. Principen för en åskledare. Antenn, nedledning, nedgrävd kopparplåt.